Välkomna till Varför-podden och det andra avsnittet med mig, Therese Österholm.
Och mig, Jenny Linde.
Vi diskuterar ju utifrån boken Varför, kan vi väl förkorta det till.
Ja.
Det är ju faktiskt den frågan som vi har kommit fram till idag. Varför jobbar vi med lågaffektivt bemötande och varför ska vi implementera det i våra verksamheter? Så tanken är att ni läser och lyssnar och pratar tillsammans och tar med er reflektionsfrågan som vi ger i slutet av dagens avsnitt. I poddavsnittet så kommer ni att få länkar till Facebook-sidan Tankar för dagen. För där kan ni dela med er av era varför så att fler kan få ta del av dem.
Ja.
Men då sätter vi igång. Ska vi börja med våra varför? Varför, Jenny?
Ja, varför jag vill arbeta lågaffektivt och varför jag har valt att göra det. Jag tror att det är många som med mig liksom på något sätt nästan halkade in i det här genom att först börja prova och arbeta och göra och fundera och reflektera kring varför saker blev väldigt bra ibland och kändes bra och varför det ibland inte alls blev så bra och definitivt då inte heller kändes bra. Men att kanske inte hade just några ord för det eller ett sätt att beskriva. Så var det i alla fall för mig. Det var så som jag liksom började närma mig det lågaffektiva bemötandet. Och när jag sedan då fick ord för det, jag fick begrepp för det, jag fick förstå att det här är någonting som faktiskt, som det finns ett förhållningssätt som består av flera olika metoddelar, så föll kanske det sista liksom på plats. Och mitt varför, det har ju alltså på något sätt funnits med redan från början egentligen, när jag började jobba och möta människor som hade en sak gemensamt. Det var att de personerna som jag jobbade med i framförallt inom LSS när jag började jobba, det var personer som hade gemensamt, alldeles oavsett att ålder, att de hade varit med om många placeringar innan jag mötte dem. De hade varit med om placeringar som hade avslutats väldigt abrupt, ofta i samband eller till följd av att de själva hade tappat kontrollen och agerat ut och kanske satt skräck i sin omgivning eller sina medboende på olika sätt. Så alla bar på en ryggsäck av upplevda misslyckanden och var extremt stressade. Och så stressade många gånger så att den där kontrollförlusten som vi pratade om i förra avsnittet om självkontrollen som kan förloras, det skedde många gånger, flera gånger varje dag, liksom, att man låg så pass högt i stress att det blev väldigt centralt. Och på något sätt så tror jag att när jag började prova på och se att faktiskt det gick att göra väldigt stor skillnad genom att bara jobba med mig själv som redskap, så startade det igång liksom någon slags lust och driv att fortsätta. Och en nyfikenhet som jag tror att jag har burit med mig sedan dess, till att liksom ta reda på vad det beror på för var och en. För det var också någonting som jag ganska tidigt förstod, att anledningen till att en person tappar sin självkontroll eller hamnar i hög stress och gör de mest märkliga saker, det kan vara så många skilda saker. Det beror på så många olika, oftast inte en, inte ens två, utan massa sammantagna saker som till sist leder till att det blir övermäktigt. Så ja, nyfikenheten, det är en del av mitt varför, att nyfikenheten och tron på och övertygelsen om att det går att göra livet lite bättre för alla. Om vi bara vägrar att ge upp och vi fortsätter att leta efter orsak. Ytterligare ett varför eller ett perspektiv av det här varför, mitt varför, det är ju att jag helt enkelt inte, jag har inte kunnat acceptera att man har pratat om människor på ett sätt som kopplas samman med ett symptom, alltså något dåligt mående där man har ibland olyckligtvis börjat beskriva personer som att vara en utmaning eller vara en person med utmanande beteende och sådana här saker. Och hur det också då har drabbat individen själv först och främst, men också anhöriga runt om. Föräldrar, föräldrar till barn, föräldrar till vuxna barn som kanske för första gången när vi träffas och pratar ur ett stressperspektiv liksom kan sänka ner garden och tänka, ah, äntligen, där är någon som ser att det här inte är någonting som mitt barn, min vuxna son eller dotter har gjort för att ställa till det. Så för huvudpersonens skull, men också för alla runt om som har kämpat. Det är mitt varför. Vad är ditt varför, Therese?
Ja, mitt varför, det bottnar ju i mig själv. Så. Det handlar om mina egna upplevelser. För jag är inte en alldeles stresstålig person. Och jag har kämpat en hel del med min affektregleringsförmåga. Den här förmågan att kunna styra sig själv när man har ett känslopåslag. Att kunna lugna ner sig själv. Det är inte min starka gren. Och det har resulterat i att jag har blivit arg på mig själv. Att jag borde kunna bättre. Att jag har blivit rädd för mig själv. Vad är det jag gör? Och såklart ledsen också över vad man har gjort mot sig själv och mot andra. Så när jag fick veta att det fanns någonting som hette affektregleringsförmåga, den här styrförmågan som hänger ihop med stress också, hur den är beroende av stressnivån, så blev det så befriande för mig. För det blev både en tröst i att nej, men jag har ju inte betett mig så med flit. Nej, så, alltså någonstans så tvivlade jag på mig själv till och med. Och ändå visste jag att jag menade ju inte illa eller så. Men sen så blev det också en hjälp. För med den kunskapen så förstod jag ju också vad jag kan påverka i detta. Till exempel när det gäller att ta hand om mig själv och min egen stressnivå. Men också vad jag behöver be andra om i min omgivning. Så att ja, men mina avledningar, det som funkar bra för mig, det är humor.
Bra. Det är bra att veta.
Ja. Precis. Så utifrån den, nej men att ha det sättet att fungera och att ha fått den insikten, den kunskapen och ha erfarit att det här funkar, att jag inte hamnar i kaos, inte tappar kontrollen över mig själv och jag kan se exakt vad det var som gjorde att det blev så bra, då blir det totalt självklart för mig att bemöta andra på det sättet som jag själv behöver bli bemött. Så, den som behöver ha det så som jag behöver ha det, det vore helt obegripligt för mig att göra på ett annat sätt. Och det skulle inte heller gå att göra på något annat sätt för mig, för skulle jag dras med i den andres känsla så skulle jag också tappa kontrollen över mig själv och det skulle inte bli bra för någon av oss. Så att praktisera lågaffektivt bemötande både utåt och inåt, så, det, nej men det är självklart, det är en självklarhet för mig. För att få det att fungera för alla. Så.
Ja.
Så det är mitt varför.
Tack. Det är jättefint att lyssna på någon annans varför. Få fatt i delar som man faktiskt känner, ja men precis, ja just det, det här är ju faktiskt ytterligare ett varför, det här har jag ju inte tänkt på, att det här stämmer ju faktiskt väl överens med tankar och alltså motivation hos en själv. Och det som jag också tänker på det som du sa att om någonting i stil med, jag ska inte ge mig på att försöka citera exakt, men du sa någonting som jag liksom kände, där har vi ju en av de där viktiga delarna, att du sa att om när nu har förstått vad jag själv behöver när jag är så där upprörd eller är så där stressad, varför skulle jag då liksom låta bli att hjälpa någon annan på det sättet? Och det tänker jag blir så mycket, alltså det kopplar tillbaka mycket till detta som vi behöver också ha med oss för att få det här förankrade gemensamma varför. Våra egna individuella varför som en grupp i ett arbetslag till exempel. Men att också tänka, för vem skull gör vi egentligen det vi gör? Och om vi inte gör det som vi själva faktiskt egentligen upplever skulle vara hjälpsamt när man är så där stressad så man nästan tappar kontroll eller kanske till och med gör det. Varför skulle vi inte göra det? Alltså, är vi villiga liksom att bemöta någon på ett sätt som vi själva inte tycker är rimligt att någon gör mot oss? Så för vem skull? Det är ju en sån där kort mening men stor fråga. Men viktig tycker vi.
Ja men precis. Och det, när vi hämtar vårt varför och när vi funderar kring vårt gemensamma varför, speciellt kanske tillsammans och i arbetslaget, så man behöver fundera ur lite olika perspektiv. Och det kan bli många olika varför som smälter samman. Så, men den ena delen som du lyfter upp, det är ju den här med, som handlar om liksom den etiska utgångspunkten. Vilken rätt har jag att göra si eller så mot en annan människa och utifrån hur jag själv behöver eller vill bli bemött och synsätt, så vad vi var bottnade i, våra metoder och val av strategier och att hämta liksom varför ur etiken. Så.
Mm.
Det tänker jag är en snurra som man behöver ta.
Mm.
Vi behöver ju också såklart ta snurran i syftet med verksamheten. Så, varför går vi till jobbet? Vad är det ska leda till? Det finns ju någon tanke bakom den här, om det är en skola, om det är en omsorgsverksamhet, så, om det är ett boende. Alltså vad är själva liksom verksamhetens syfte och vad har jag för roll i det? Så, vad blir mina arbetsuppgifter? Men liksom det yttersta syftet med vad jag gör på jobbet. Så. Och att få de två att smälta ihop.
Ja, precis. Så att vad är vårt uppdrag? Det behöver man ju återkomma till ofta och framförallt inte missa den frågeställningen när vi börjar prata om till exempel, men hur ska vi bemöta eller hur mycket kan man tillåta? Ska man få bli så där upprörd? Ska man få göra så där? Ska man få säga så där? Att vi liksom kan haja till lite grann och sätta dem på liksom paus och så först backa tillbaka. För vems skull? Vad är vårt uppdrag? Och sen se, okej, okay, så nu när vi har funderat lite kring det, vad får vi då för tankar kring? Det kanske inte blir så viktigt att stanna till kring vad vi kan tillåta och vad som är okej okay, om vi faktiskt påminner oss om att är det ett gott liv som är det vi ska säkra, då behöver ju det innefatta alla delar i en människas liv. Så det, alltså, även när man då är så upprörd som man tappar kontrollen och självstyrningen, kanske allra mest just då, om vi ska vara rent krassa, när man har som minst chans att ta hand om sig själv på ett schysst sätt, då behöver omgivningen vara superschysst och hjälpsam.
Mm. Ja, jag tänker att man behöver sätta sig ner och fundera kring det gemensamma, ett gemensamt varför, och återvända till det under resans gång. För det är ett sätt för oss att höja blicken och få ett helikopterperspektiv så att vi inte fastnar i de små detaljerna så som gör oss upprörda eller precis som du säger, är det här rätt eller fel sätt? Men det är det lilla som vi kanske ska släppa för att det är det stora. Men det är svårt att hela tiden hålla blicken i det stora, så, men i alla fall återkommande med jämna mellanrum se till att man har på agendan att prata om vårt varför.
Mm.
Så.
Mm.
Tror jag kan bli hjälpsamt i att ta sig igenom när det är sådana situationer som du beskriver. När man, jag menar, man resonerar och när det blir konflikter kring olika slags beteenden.
Mm.
Så.
Mm.
Så inte vi fastnar där nere och gräver ner oss någonstans.
Just
i en
det.
Grop väldigt, väldigt långt ifrån det övergripande, ett övergripande varför. Jag tänker också på någonting inom arbetsorganisationspsykologin som man brukar kalla, man brukar dela upp det lite och kalla det organization in the mind och institution in the mind.
Mm.
Och organization in the mind, det är när vi tänker på vad vi gör på jobbet, alltså våra roller och våra arbetsuppgifter, när vi tänker liksom kring vårt varför där.
Mm.
Varför är jag på jobbet? Varför gör jag det här?
Mm.
Så, och den rollen som vi har. Så. Det är våra liksom tankar och funderingar kring det. Och när vi liksom tänker ett steg bredare, alltså när vi tänker kring hela verksamheten som vi befinner oss i och vad den syftar till och liksom vad är visionen med verksamheten, så vad är det den, varför finns den här, då är det institution in the mind som vi har i huvudet. Så. Och grejen är att det här är inte någonting som vi brukar sätta ord på, att vi har de här bilderna i huvudet.
Nej.
Men automatiskt så är det ju någonting som vi gör, för annars skulle det vara väldigt konstigt att gå till jobbet.
Ja,
om man inte har en tanke om vad man gör där och varför man gör det man gör och vad hela syftet med att gå till jobbet och verksamheten är. Så de finns där, de bilderna. Och det är rätt så bra att prata och sätta
verkligen
ord på de där inre bilderna så att man kan uppmärksamma när det visar sig att vi har helt olika uppfattning om kanske den här organization in the mind,
mm,
våra roller och arbetsuppgifter. Eller om det visar sig att vi har helt olika uppfattning om den här institution of the mind, alltså hela verksamhetens syfte. Så.
Ja, precis. Ah.
Så för att undvika onödiga missförstånd och konflikter, så är det inte så dumt att prata om och sätta ord på. Men vad tänker jag om min roll?
Mm.
Vad har jag för roll? Vad är det för arbetsuppgifter som hör till det? Och vad tänker jag om hela verksamheten i stort? Vad är målet? Vad är syftet med den här verksamheten? Och att dela det med varandra.
Ja, verkligen. Jättespännande perspektiv där som du beskrev, tycker jag. Ju fler bilder som vi kan liksom få med oss under en sån här implementeringsresa, desto bättre, tänker jag. Så vi kan liksom springa lite runt om så att vi inte ramlar i onödiga fallgropar när vi är ute på vår liksom implementeringsresa. Tänk att vänta nu är vi nog där kanske. Nu pratar vi om olika saker, eller vi åtminstone har olika bilder och så försöker vi prata om samma sak, och det kan vara det som gör att det blir rörigt. Så stopp. Så ja, ett gemensamt varför, det är ju någonting som blir en förutsättning, tänker vi, att det finns. Att man återkommer till det och att man kanske uppdaterar det, lägger till och sådär. Och utifrån det sen också grenar ut med sina egna varför. Och det är ju också det som kommer att vara detta avsnittets reflektionsfråga, medskick, att fundera på sitt eget varför. Och kanske dela med sig till någon eller några som man har i sin närhet, medarbetare, kollegor eller någon, för att prova på och se hur det känns. Att dels reflektera kring vad är mitt eget varför, men också se vad som händer när vi delar med oss till någon.
Mm, jättespännande. Det var det för denna gången.
Mm.
Vi hörs ju igen nästa månad.
Det gör vi.
Så hej så länge.
Hej så länge.